Jeg skal lese fra Johannes 8, vers 1-11. Og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.»
Hvilket MeToo-drama. Vilket MeToo-drama. Det sociala människor runt omkring denna kvinnan, de tålte inte att det hade föregått för äktenskapsbrott. Och alltså MeToo var inte uppfunnet på vår tid, utan den var faktiskt uppfunnen på Jesu tid. För på den tiden så tog man upp stenar när någon hade gått äktenskapsbrott och tog den och slängte det och dödade personen. I vår tid så kanske det är en mer sån offentlig förnedring. Alla vet att den personen har gjort något galt, och massmedia ger ju inte någon speciell nåde, utan det blir en offentlig förnedring och nästan vår tids fredlösa. Var tar man vägen när alla vet att jag har gjort någonting väldigt väldigt dumt? Men här i denna texten så sker det någonting. Alltså Jesus, eller människorna kommer, de har stenar och de tänker att stena. Och det hade ju kunnat varit så att Jesus hade sagt att ja, det har helt rätt. Så bara ta stenarna och stena henne. Det hade kunnat skett. Men det skedde inte. Det hade också kunnat skett att Jesus säger att jag är utan synd så jag kan ta och stena henne. Så tar han upp och stena henne. Men så sker det inte heller. Utan det som sker är att han säger, vart tog de vägen? Har de försvunnit? Och så säger han att icke heller jag dömer dig. Men gå och synda icke mer. Jesus ger friheten, men han ger också en uppfordring. Gå och synd icke mer. Vem är denna kvinna? Vem är hon? Vad har hon för längsel? Vad är det som gör att hon gör detta? När hon vet att det är livsfarligt i verklig betydelse. Det är ju livsfarligt. Och begå äktenskapsbrott, man vet ju att det vill lönnes med döden och stening. Så vem är denna kvinna som gör detta? Och vad längtar hon efter? Längtar hon efter att bli påfylld med kärlek, eller vad är det hon längtar efter? Och denna mannen då? Vi vet ju ingenting om det, men han stack ju av. Eller, ja, han försvann. Och vad är det? Varför gör denna mannen detta mot denna kvinna? Begår äktenskapsbrott, och han vet ju att denna kvinna som jag ligger med kan bli stenad och dödad. Varför gör han det? Hvorfor gjør vi ondt mot mennesker for å tilfredsstille oss selv? Og hvordan det med deg og meg? Hvordan det med oss? Hva det vi lengter efter? Og hvorfor gjør vi ting som vi ikke har lyst til å gjøre, eller som vi tenker feil, som kanskje skader andre, som ikke skulle ha vært der? Og Paulus han sier, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvorfor det sånn? For visst kan vi kjenne igjen oss i dette. Også vi som da i kristne og tenker at vi vil leve godt, men også vi kan faktisk kjenne igjen oss i dette. At det gode jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvorfor det så? Hva det vi lengter etter? Og jeg tenker at vi lever jo litt farlig i dag. Vi kanskje ikke blir stenet, men vi lever litt farlig, for vi har utrolig mange fristelser rundt omkring oss. Det kryr over ting. Og jeg tenkte på bare en sånn ting. Hvorfor all verden tar jeg med meg telefonen opp på talerstolen? Men det jo klokka. Okay. Men det finnes veldig mye i den her telefonen som jeg kan bli hektet på. Jeg tenker telefonen, og det jo veldig bra. Altså, jeg veldig glad i den. Her har vi klokka, vi har mail, vi har kalender, og vi har informasjon, og det masse bra med dette. Men den jo også en del, det finnes nesten en sånn åndemakt i den som gjør at jeg blir litt fast i den. Jeg fastner, jeg vet ikke, at i stedet for å prate med mennesker, så ser jeg på telefonen. I stedet for å ta kontakt og spørre hva det som skal skje her i dag, så går vi på telefonen. Vi blir litt menneskeskygge. Det ikke så? Det noe rakt med det. Og vi kan få informasjon, god informasjon, og vi kan få dårlig informasjon. Det finnes masse spill som litt artige. Men vi vet det, alle vi som har spilt på telefonen, litt uskyldige, liksom litt kabaler og litt sudoku og så. Rett som det, så vi litt faste. Så det som at vi må gjøre det hver dag, og så blir det liksom 10 minutter, så blir det en time, og så blir det før jeg går og legger meg, og så blev det ikke at jeg leste Bibelen den dagen, eller noen ting i den duen. Visst det lett at vi fastner i den? Hvorfor gjør vi det som vi tenker at vi ikke egentlig har lyst til, men likevel gjør? Vi kan jo fastne i ganske mye, både i PC og telefoner og i TV og med andre dårlige vaner. Hvorfor gjør vi det? Mat kan jo være sånn at vi spiser fastne vi metter. Ja? Det finnes mange mennesker her i verden som ikke har noen mat, men vi spiser også når vi mette. Hvorfor gjør vi dette? Og jeg vet jo ikke hvordan vi har det her i menigheten. Det så at vi har noe sånn her MeToo-drama her også? Vi hører jo det, det ploppar jo opp litt her og der. At det kommer jo både i kirkelige sammanhang og politiske sammanhang og overalt. Men det så at du og jeg gjør litt sånn, blir forelsket i noe som vi ikke skulle bli forelsket i, eller ja, man litt så halvutro, man kanskje flørter litt for mye, eller någonting sånt. Ja, vi mennesker. Så jeg tenker at det kanskje også finns her. Men vi har jo et redskap, vi har jo någonting, vi har noen som vi kan gå til, som vi kan få hjelp med detta. Og det kan jo være andra ting, som at vi snakker väldigt kritisk mot andra mennesker, at vi har en sån negativ tone, når vi pratar om andra. Och jag tänker att vara kritiska, det är väldigt bra. Vi ska vara kritiska, men all kritik ska vara konstruktiv. All kritik ska vi på något sätt låta Gud helliggöra lite, så att vi får komma med det, så att vi kan göra någonting med det. Alltså kritik är gitt för att vi ska kunna förändra och gå vidare. Vi tränger kritik in i menigheten för att gå vidare, men den ska vara helliggjord. Den ska vara gjord i kärlek. Så när vi ser fel på andra människor, så må vi jobba mer och se vad är det som är riktigt och vad är det jag ska faktiskt gå och göra någonting med. I Johannes första brev står det: detta är budskapet vi har hört från ham och det är det vi förkynner. Gud är lys och inget mörker finns i ham. Gud är lys och inget mörker finns i ham. Om vi ser att vi har fällskap med varandra men vandrar i mörker, då lyver vi och vi följer inte sanningen. Men där som vi vandrar i lyset, slik han är lyset, då har vi fällskap med varandra och blodet från Jesus Kristus renser oss från all synd. Vi ska ha upp i lyset det som vi skjuler i mörkret. Vi ska inte vandra i mörkret. Vi ska inte ha något som vi skjuler. Vi ska inte ha något som vi har som hemligheter som vi inte kan fortälla varken till vår äktefälle eller andra. Vi ska inte ha det. För allt det som är skjult i mörkret, det ska upp i lyset. För Gud är lys och inget mörker är i ham. För det står också i Johannes 3. Tredje kapitlet, då där ni kan leta efter vilken versen efter på. Jag har det inte akkurat här. Den som följer sanningen, den kommer till lyset. Då tänker jag så här att det kan vara att vi sliter med någonting och att vi jobbar med någonting. Men så länge jag kommer med det till lyset, så länge jag kommer med det till Jesus, så länge jag kommer och inte har det i det skjulte, så följer jag sannheten. För jag kommer till lyset för jag vill göra någonting med det. Jag önskar att det ska vara något annat. Och på den måten så kan vi bygga, göra någonting med oss själv. Men vi gör också någonting med hela menigheten. Där vi står samman för att vi lever i lyset. Vi lever icke i mörkret. Så att vi kan ha fällskap med varandra och med han. Efterpå så ska vi ha förbön. Så den som vill komma fram och få förbön, så kommer Jon och mig. Vi kommer be. Men jag vill uppfordra er till att om ni känner att ja, men du, jag sitter fast i den där telefonen eller jag sitter fast i vad du nu är för någonting, gå till någon som du stoler på. Gå till någon kristen person som du vet kan hjälpa dig till korset och säga att det ska du inte göra. Och som kan också säga att icke heller jag fördömer dig, men gå och synd icke mer. Alltså slut, gör någonting med det. Icke sitt fast i det, utan gör någonting med det. Och vi finns många egentligen här i menigheten som önskar att vara till för varandra. Alltså den som du känner att du stoler på, den kan du gå till och be. Vi har Jon och vi har Ole som sitter i styre, vi har Borghild och Kristin som sitter i styre. Man kan gå till dem. Man kan också komma till mig och få samtal där vi kan be. Och jag ser också att Frank sitter här och han har sån absolut tausesplikt i loven, är det inte så? Och det betyder att alla, alltså när vi går till varandra så har vi ju tausesplikt. Men en präst, han har ju en absolut tausesplikt och det innebär att han har inte lov. Alltså den är absolut, han kan inte se någonting även om man säger någonting väldigt väldigt dumt. Så då kan man gå till Frank också. Tror jag. Ja. Men så se till att du har den du som du tränger för att gå till så att du håller dig i lyset så att Jesus får lysa in i alla vrår och kanter. Nå, så tänkte jag att vi skulle synge bara för att få en liten sån paus i våra tankar, så ska vi synge in detta. Den melodin som vi sjöng förut, Å Gud hör vår bön, har jag satt lite text på. Och så synger vi denna.
Yeah.
Lengsel sammen med det skapte. Lengsel sammen med det skapte. Syns du noen ganger at livet vanskelig? Syns du at det faktisk en hel del smerte i livet ditt? Jeg tenker at det finns mye lidelse i verden. Det är många som lider av sult och krig och nöd. Vår lidelse här kanske ser lite annorlunda ut. Lidelsen i Norge kan ju kanske ha mera med att vi är väldigt individualistiska, så att vi inte, att vi är känner oss väl alena. Vi blir alena fastän vi har varandra. Det kan, vår lidelse kan vara det att mycket som är splittelser. Att vi håller inte samman, det är vanskligt med relationer. Det är vanskligt och det är så många ting, så mycket information och det är vanskligt att hålla samman livet. Vi lever i ett gränslöst samfund och hur ska vi ta ställning till allting som vi ska ta ställning till, för det är så otroligt massa. Vår lidelse kanske är mera av den arten. Eller vår lidelse kan vara sykdom. Eller för åndlig förvirring. Vad är rätt och galt? I Romarbrevet så står det, Romarbrevet 8 så står det om det skapte som ropar och stönner och suckar. Jag menar att det vi får lida i den tid som nu är icke kan regnas för noe mot den härlighet vi en dag ska bli åpenbart och bli vår. Det skapte väntar med längsel på att Guds barn ska bli åpenbart fullt ut. Det skapte blir underlagt förgängelsen. Icke av fri vilja, men för att han ville det. Men likväl är det hopp. För också det skapte ska bli för också det skapte ska bli frigjort från slaveriet under förgängelsen och få den frihet som Guds barn ska äge i härlighet. Allt vi vet att fram till denna dagen, nu måste jag läsa det. Vi vet att helt till denna dagen suckar och stönar allt det skapte samstämmigt som i födselsrier. Ja, ända mer, också vi som har fått onden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på att bli barn, Guds barn fullt ut när kroppen blir helt satt fri. Ja. Vilken text? Skapelsen ropar och stönar och är desperat över att få bli fri. Alltså den väntar och längtar efter att vi ska bli Guds barn fullt ut. Det är någonting mer. Hela skapelsen ropar. Hela skapelsen är under förgängelsen. Och skapelsen lider. Jag tänker på de här älgen som är ute och som inte får nok med mat för att det är så mycket snö. De kommer inte fram. De sulter. Och många älger har ju dött denna vintern på grund av att det har varit vanskligt för dem. Vanskliga förhåll. Och jag tänker att den här älgen här ropar och suckar och stönar i samstämmighet med hela skapelsen. Och väntar på att Guds barn ska bli, att vi ska bli fria helt ut. Och när vi blir Guds barn helt ut och fullt, då kommer skapelsen faktiskt få den frihet som de längtar efter. Jag syns att det är lite fascinerande. Så det finns många samtal som jag sitter med när människor berättar om sina lidelser. Och varför gör inte Gud någonting? Vad är det här för? Så säger jag det, men hela skapelsen ropar samma med dig. Vi har ju naturkatastrofer. Det är ett rop. Det är inte helt och fullt så som det ska vara. Vi har fått allt i Kristus. Jesus har gett oss allt. Men det är mer att hämta. Vi ska bli Guds barn fullt ut. Vad betyder det? Vi ska bli Guds barn fullt och helt. Det är mer att hente. Rop på mig, så vill jag svara dig och fortelle dig stora ting och ufattliga ting som du inte känner. Det är i Jeremia. Rop på mig. För jag ska visa det som du inte känner. Jag läste en bok för en stund sedan, det var ett bilde som jag blev så väldigt glad i. En man som är far och han är bästefar och var påske så kommer människorna eller hela familjen hem till han och så lägger de gömmer de ägg som man ska hela familjen ut i hagen och så ska man leta efter de här äggen. Och så säger han att så lägger vi ju noen för treåringen. Lägger vi ganska lätt, det är liksom lite så bak en busk så den finner, va. Och sen så för sjuåringen så må man göra det lite vanskligare och för 15-åringen så må man göra det ordentligt vanskligt. Och den 15-åringen skönjer ju att du tar inte det som du ser som är väldigt enkelt, den skönjer man att den 3-åringen ska finna. Så. Men sån gör också Gud för dig och mig. När vi är nykristna så får vi ett litet bibelord. Och så får vi upptaga det och så blir det stort för oss. Men så går vi vidare, så har vi varit kristna en liten stund, så finns det mera att upptaga. Och när vi liksom, det finns bara mer. Alltså, Gud har, det står faktiskt att Gud gömmer det och kungen han letar. Gud gömmer det och vi letar. Vi ska leta efter mer. Det finns mer i Bibeln, det finns mer. Vi har fått allt, men det finns ändå mer. Va? Det ska få det i ordspråksboken 25. Det är Guds ära att hålla en sak skjult, men kongens ära att granska det. Va? Så det triggar mig. Tänk, det finns mer som vi kan finna ut. Liksom, läs ordet, sök, finn. Vi ska vidare och djupare. Så vi har fått allt, men det är mer att finna. Vi tar nästa sång.
Med skapelsen Gud, vi längtar och ber. Låt oss se din härlighet. Med skapelsen Gud, vi längtar och ber. Kom och var du oss när. Skapelsen Gud, vi längtar och ber. Låt oss se din härlighet. Med skapelsen Gud, vi längtar och ber. Kom och var du oss
längsel efter kärlighet. Längsel efter kärlighet. För en liten stund sen så fick jag ett spörsmål om att jag skulle tala om se hvordan de älskar varandra. Se hvordan de älskar varandra. Är det sant? Är det något som vi kan säga om oss? Se hur de älskar varandra. Jag har haft lite morsomt med det här citatet. För jag har spurt människor, hur är det står? Hur står det att se hur de älskar varandra? Och människor börjar tänka, jag kanske apostelgärningarna liksom, och så tänker man. Och så säger jag, nej men det står inte. I vart fall inte i Bibeln. Men vi kristna tror gärna det och vi hoppar på det. Och som min far säger det, när jag spör han var står det och han också börjar att tänka lite grann och så säger han, men vi kan ju göra det likväl, säger han. Fast det inte står. Ja, så den är ju god. Så den står inte i Bibeln utan det är en historiker som skrev det om de första kristna. Så det står men inte i Bibeln. Men vad är kärlighet? Vad är kärlighet? Är det en födelse eller är det en frukt? Om det skulle vara en födelse så tänker jag att følelsesmänniskor, människor som har mycket følelser och som de vill ju älska mer än de som inte har så mycket følelser, som inte går på følelser. Och det stämmer ju inte. Det handlar ju inte om att det är en følelse. Är det en frukt så är det något som har varit ett frö som har blivit något, någonting som har växt. Och i Galaterbrevet så står det om andens frukt och det står det att kärlek är en frukt. Då må det ha varit ett frö som har lagts ner i jord. Det har kommit vatten på, sol på och det har begynt att spira lite rötter och lite och det börjar att växa så blir det ett träd, så blir det löv och efter ganska lång tid så blir det frukt. Kärlek är en frukt. Det är inte något som jag kan gå ut och säga att nu ska jag börja älska människor och se hvordan jag visar att jag älskar. Kärlek är en frukt som har blivit av någonting. Att jag har blivit vannad på, att jag har fått näring och att jag har fått växa samman med Jesus. Jesus säger, den som har fått mycket tillgitt, den älskar mycket. Den som har fått mycket tillgitt, den älskar mycket. Det är alltså vid korset som jag lär mig att älska. Det är vid att jag böjer mig och ber om tillgivelse och får nåde som jag lär mig att älska. Det är kun där. Jag blir inte flink till att älska. Men jag, om man ser ett barn som kommer till sin mamma eller pappa och sträcker upp armarna och tar emot kärlek, tar emot mamma och pappa. Alltså den första kärleken är att jag tar emot. Jag lär mig att älska genom att ta emot. Det står att detta är kärlek, icke att vi först har älskat Gud, men att han först har älskat oss. Så det begynner med hans kärlek. Det begynner med att han visar sin kärlek och jag tar emot den och då kan jag gå vidare. För att jag vet att jag älskat. Varför kunde Jesus vaska fötterna på disciplerna? Det var ju för att han visste att han var älskat. Och om jag vet att jag är älskad så kan jag sträcka mig ut mot människor. Så kärleken växer genom att jag tar emot kärleken från Gud. Och därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från allt vad himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikdom ska ge er styrka och kraft åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron får bo i era hjärtan och ni får vara rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon människa kan förstå. Och då ska ni helt bli uppfyllda av hans fullhet. Vad betyder detta eller vad är detta? Jo, eller tillsammans med alla de heliga, där lär vi oss att älska. Jag lär mig inte att älska i min egen lönnkammare, det är tillsammans med alla de heliga. Det är i fällskap som vi lär oss att älska. Och det är där vi också blir utfodrade på att älska. För det är inte alla som är lätt att älska. Men då må jag ju bara springa till korset och säga Jesus, jag syns den där är vansklig. Hjälp mig. Och så får jag kärlek för att jag förtäller min egen svaghet. Men det är tillsammans med dere som vi kan förstå bredden, längden, höjden och djupet av kärleken. Och det ska vara rotade i oss och det ska vara en frukt. Det ska inte vara någonting jag gör utan det ska vara en frukt. Äppleträdet vet icke hur en äpple smakar. äppleträdet vet inte hvordan äpplet smakar. Den vet inte om hvordan sin egen frukt smakar. Det är så att du och jag kanske inte ska veta vilken frukt, hvordan min frukt smakar. Det är bara andra som kan få det. Jag tänker att den är lite viktig. För det är någonting som man ger ut och så är det andra som vet vad det är kärlek eller icke. Icke jag. Så kärleken växer vid korset med nåden, att jag tar emot nåden. Kärleken växer i praxis för att jag tar emot av han. Kärleken växer i ydmykhet samman med dig. Kärlek blir icke synlig genom att vi säger se hvordan vi älskar varandra. Men kärleken växer genom att att man säger se hvordan Jesus älskar oss. Kärleken växer genom att vi ser se hvordan Jesus älskar också oss. Fastän vi är lite rara allesammans kanske mer eller mindre in ibland. Okay.